Vi ska börja i Matteus 24 kapitel. För Bibeln är ju en historiebok. Den är historia både bakåt i tiden och framåt. Och det 24 kapitlet hos Matteus, det handlar om tidens avslutning. Vi ska börja läsa i tredje versen. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Ja, nu är Jesus ensam med lärjungarna och de sitter på Oliberget och tittar ner på Tempelberget och templet. Och så har då lärjungarna en fråga: vad blir tecknet på att tidsåldern närmar sig sitt slut? Och Jesus ger ett väldigt konstigt svar: se till att ni inte blir lurade. Det låter ju lite som goddag yxskaft. De frågar efter ett tecken och Jesus säger: se till så ni inte blir lurade. Men det här är en återkommande kommentar när det är tal om tidsålderns slut. Det blir en lurig tid. Det är liksom det som vi behöver veta mest av allt. Krig och hat och falska profeter, ja, det har alltid funnits. Men det kommer en tid av falsk andlighet som vi måste se upp med och lära oss att förstå. Tjugotredje versen. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om det alltså säger till er: han är i öknen, så gå inte dit. Eller: han är i det inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är, där samlas gamarna. Gå inte dit. Jesu återkomst, blir en så omvälvande händelse att ingen kommer att missa det. Vi behöver inte kolla läget på alla möjliga ställen fram och tillbaka. Utan det som den här texten handlar om, det är just den falska andligheten. Falska väckelser, falska evangelier, falska messias gestalter. Och jag antar att ni, precis som jag, har hört talas väldigt mycket om den stora väckelsen i tidens avslutning, eller hur? Jo, det känner vi igen. Men var står det? Det står ingenstans. Man hänvisar till Joels tredje kapitel, men det gjorde ju Petrus också på pingstdagen. Så att vi måste be Gud om en urskiljningens gåva. Är detta äkta eller är det inte äkta? Nu är detta ingenting som vi behöver bli ängsliga för eller rädda för. Därför Herren är med dig. Och han beskyddar dig. Men vi måste hela tiden ha den frågan med oss. Är detta äkta? För den falska väckelsen kommer att bli ett så stort kapitel. Och vi ska förflytta oss till Johannes, till det åttonde kapitlet. Jag börjar läsa i den 42 versen. Johannes 8:42. Jesus svarade: "Vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen." Här får vi veta viktiga saker om djävulen. Om honom behöver vi inte så mycket kunskap. Men det vi behöver, det står ungefär här. Han har varit en mördare från första början. Och det är samma ord för början som vi hittar i Johannesprologen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och vad kan denne djävul göra och vad kan han inte göra? Han har egentligen ett enda vapen, och det är lögn. Och därför så är det så viktigt att vi får lite näsa för vad som stämmer och vad som inte stämmer. Vad som är det som det ger sig ut för att vara. Att det finns en äkthet i det som sker. Vi läser ju ofta i Gamla testamentet, i Jesaja till exempel, 14 kapitlet. Där ska man läsa verserna 12, 13 och 14. Så får man, sägs det, en klar bild av hur djävulen blev det han blev. Jesaja 14 och 12 alltså. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor. Jag ska upprätta min tron. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Ja visst, här läser man tre verser och så säger man att detta handlar om djävulen. Men det står ju inte så. Utan om du ska få det att stämma överens med vartannat så måste du klippa ut de här verserna. För att om vi fortsätter att läsa så är det alldeles uppenbart att det handlar inte alls om någon andemakt. Det handlar om en människa. Men till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger: är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka, som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer, han som aldrig släppte hem sina fångar? Hedna folkens alla kungar ligger alla med ära var och en i sitt vilorum. Men du är bortkastad från din grav, lik en föraktad gren, täckt av dräpta män som genomborrats av svärd och förts ner till gropens stenar. Du är lik ett förtrampat as. Du ska inte som det få vila i en grav, ty du fördärvade ditt eget land och dräpte ditt eget folk. Vi behöver ibland så kallad allegorisk bibeltolkning. Då man alltså läser en text som egentligen handlar om något annat, men som man kan föra över i liknelsens form till ett annat budskap. Men gör man det så ska man ha som tumregel att det ska finnas klartext. Och det här var ju ingen klartext om djävulen, vilket det andra var. Han har varit en mördare från första början. Han är lögnens fader. Och det får ju alltså betyda för oss en viktig bön: hjälp mig att bli sann. Jag vill få bli äkta. Syndafallet handlar ju om något som vi kan kalla för identitet. Människan som vill bli något annat än hon är. Och det är ju alltså den ryggsäck som vi släpar på livet igenom. Att det finns alltid en längtan efter att bli något annat, att vara något annat, att se ut för att vara något som man egentligen inte är. Och ur detta kommer ju avunden, jämförelserna, föraktet, högmodet, övermodet. Allt det här som egentligen förstör livet för oss själva och för varandra. Hjälp mig, Herre, att bli äkta. Vi återvänder till Nya testamentet. Och vi ska bläddra till andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2. Jag läser från början. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Här har vi det igen. Se till så att ni inte blir lurade. Låt ingen bedra er på något sätt. Och så beskriver Paulus en falsk väckelse. Och den anförs av den laglöse. Och laglösheten, det har vi ju redan fått höra idag, det är ju alltså är något som ser ut som förlåtelse utan att vara förlåtelse. Utan där en överträdelse av Guds lag har skett, där rycker man på axlarna och säger att det spelar ingen roll. Då har man ju alltså inte förlåtit synden, utan man har istället avskaffat sanningen, vilket är något helt annat. Den laglöse kan inte träda fram när som helst. Vi läste förut i Matteus 24 att evangelium ska först förkunnas för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och det står ju inte att vi ska predika för alla människor, göra alla människor till lärjungar. Utan evangelium ska gå ut till alla folk. Här finns alltså en kollektiv dimension. Men i vilket fall, laglöshetens människa och det han eller möjligen hon står för är någonting som är inprogrammerat i ett tidsschema. Det här kan inte hända när som helst, utan detta är istället ingångsporten till det verkliga slutet. Här verkar det ju som om Gud och djävulen samarbetade. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och så vidare. Vad gör Gud? Jo, han spjärnar inte emot, utan han utgjuter, nu ska vi se. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem. En villfarelse full av kraft tror jag är en bättre översättning, en lite tydligare vad det handlar om. En villfarelse full av kraft. Gud drar alltså inte i nödbromsen. Han säger inte oj, 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 vi måste få slut på det här. Utan det han säger, det är detta att här är det så uppenbart vad som är äkta och vad som inte är äkta. Vad som hör till Guds rike och vad som inte gör det. Att Gud ser till att göra gränsen tillräckligt skarp mellan de två kategorierna. Det finns en väldigt lustig text. Vi ska slå upp den andra, första kungaboken 22. Vi ska läsa nästan hela kapitlet. I 3 år hade de ro utan krig mellan Aram och Israel. Men under det tredje året for Josafat, Juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sa till sina tjänare: ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte från kungen i Aram. Han frågade Josafat: vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung: fråga dock först Herren om detta. Då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 man, och frågade dem: ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? De svarade: dra dit upp, Herren ska ge dig konungens hand. Men Josafat sa: finns det inte längre någon Herrens profet här så att vi kan fråga genom honom? Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga Herren, men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka. Josafat sa: konungen ska inte säga så. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sa: hämta genast hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Juda kung, satt nu var och en på sin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port, klädda i sina skrudar, medan alla profeterna profeterade inför dem. Sidkia, Kenanas son, gjorde sig horn av järn och sa: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: dra upp mot Ramot i Gilead så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa till honom: hör på, profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt och lova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, det Herren talar till mig ska jag säga honom. När han kom till kungen frågade kungen honom: Mika, ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi låta bli? Han svarade honom, dra dit upp så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Men kungen sa till honom, hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i Herrens namn? Då sa han, jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde. Och Herren sa, dessa har inte någon herre. Låt dem vända tillbaka hem i frid var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josafat, sa jag det inte att han aldrig profeterar lycka åt mig utan bara olycka? Mika sa, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sa, vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sa si och den andra så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sa, jag ska locka honom till det. Herren frågade honom, hur då? Han svarade, jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa Herren, försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun. Och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Då gick Sidkia, Kenanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa, på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala till dig? Mika svarade, du ska få se det den dag när du måste springa från rum till rum för att gömma dig. Jag tycker den här berättelsen är så komisk, kanske man skulle vilja säga, om det inte var för att det handlar om ganska allvarliga saker egentligen. Men alla vet ju vad som är sant och vad som inte är sant. Josafat reagerar direkt. Ja, jag kan ställa upp och vi kan hänga med på ditt krig. Men vi kanske ska fråga Herren. Alltså, låt oss ta reda på om det här är sant eller inte sant, om det här är Guds väg eller inte. Och då kommer 400 profeter. Kan ni tänka er 400 gubbs som alla springer omkring med i horna och järn och profeterar? Vilket väsen! Och Josafat sitter där och tänker ändå att finns det ingen annan som vi kan fråga? Vad skulle det göra för skillnad med 401 profeter jämfört med 400? Ja, säger Ahab, att jo, det finns en profet här, men han profeterar aldrig lycka åt mig. Vilket ju alltså är ett sorts magiskt tänkesätt. Att om han inte profeterar lycka så lägger han en förbannelse över kungen, och om han profeterar lycka så kommer kungen att ha framgång och bli mäktig och stor och stark. Som om det var profeten som bestämde. Nu skickar man iväg en hovman och han ska hämta Mika. Och när han kommer fram till Mika så vet den här hovmannen också vad som är rätt. Så han säger för säkerhets skull till Mika att se nu till så att du säger detsamma som de där 400. Och så kommer Mika dit och kungen frågar, ska vi dra ut i fält eller inte? Herren ska ge det i konungens hand. Och då säger Ahab, att har jag inte sagt att du ska tala sanning? Han vet också att det är lögn, fastän han i det längsta försöker ljuga så han tror sig själv. Och det här tycker jag är en bild av urskiljningens nådegåva. andebedömning om du så vill. Alltså att man får lita till det som ibland kallas för magkänsla och ibland för vibbar. Och det finns ju många ord som vi använder för det här, men uttryckt på vanligt mänskligt språk så kan vi kalla det för intuition eller andlig påverkan. Man kan känna, är detta rent eller är det inte rent? Är det sant eller är det inte sant? Och då finner vi i den här märkliga berättelsen att alla vet vad som är sant. Men det finns de som inte vill veta av sanningen. Och därför är det en sån viktig sak att vi får lära oss att känna efter. Och att våga lita på de signaler som Herren uppenbarar. Därför att Herren vill ju att du ska få vandra i hans sanning. Vi läste i andra Thessalonikerbrevet, jag ska ta fram det, vi ska bara titta på en vers där. Åttonde versen, andra Thessalonikerbrevet 2. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Och den lilla kommentaren syftar tillbaka på Jesajas 11:e kapitel. Det jag ska läsa från början, ett stycke. Jesaja 11. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ska ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Det här är ju en av inte så värst många profetior i Gamla testamentet som både kristna och judar är överens om att detta handlar om Messias. Men våra judiska vänner, de säger att det syns ju tydligt att det inte är Jesus som är Messias. För ännu så länge så lever lejon på kött och inte på halm. Men den dag som lejonen börjar äta halm så ska jag tro på eran Messias. Bara det att Herren kommer två gånger. Första gången som präst och andra gången som konung. Första gången för att rädda liv. Andra gången för att utöva makt. När jag talar om falska väckelser och falska evangelier så vill jag särskilt få nämna en lära som så långt man kan följa den bakåt i tiden förefaller komma ifrån Chile, Sydamerika. Och det är läran om uppryckandet. Därför att det tidigaste som man känner till handlar om slutet på 1700-talet. Då några chilenska munkar börjar tala om att Herren ska komma två gånger. Första gången så vet ni så kommer ju du och jag, eller åtminstone du, att flyga iväg till väders och flygplan kommer att dundra herrelösa omkring och skapa mycket elände. Den läran togs om hand av en man som hette John Nelson Darby. Han föddes 1800 och dog, om jag minns rätt, 1882 eller någonting sånt. Han var från början en anglikansk präst, men lämnade anglikanska kyrkan och engagerade sig i ett sammanhang som idag kallas för Plymouthbröderna. Han lär ha genom sitt inträde i det sammanhanget splittrat brödraskapet i två delar. Och han tog hand om den mest, vad ska vi säga, radikala delen. Ni vet de här som inte har några fönster i kyrkan bara för att man inte ska låta tankarna flyga iväg. Och denne Darby, han visste att detta var en ny lära. Det finns något brev bevarat där han skrev till en god vän att vi måste ta det lite försiktigt eftersom detta är en ny lära. Och då är vi inne på det här igen. Vad vill det säga att vara bibeltrogen? Jag sa nyss att om vi ägnar oss åt allegorisk bibeltolkning så siffrar allt i världen till att du också har i klartext det som du vill föra fram. Därför att allting som är viktigt står ju inte på ett ställe i Bibeln utan står på många ställen. Vi kan ju bara tänka på vad Anders gav oss på förmiddagen när han skulle tala om frälsningen. Det var bibelord efter bibelord efter bibelord. Och så ska det vara. Den enda text som förefaller att handla om det här uppryckandet hittar vi i första Thessalonikerbrevet 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Detta är bara en text som förefaller att handla om denna lära om uppryckandet. Men om vi tittar noga efter så ser man att först ska de som har dött i Kristus uppstå. De dödas uppståndelse, de troende dödas uppståndelse ska alltså ske först. Och sedan så kommer vi andra att få ta oss med i den mån vi är kvar. Det här kan ju tyckas att ja, det har väl ingen större betydelse. Jo, det har det. Se till så att ingen lurar er. Vi återvänder till Matteus 24. Jag börjar läsa i 32 versen. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte skall inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Återkomsten är hemlig. Och vi hoppar till 42 versen. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntar det kommer människoson. Därför att här ligger ju knuten. Det är omkring just detta som Herren manar oss gång på gång. Se till att ni inte blir vilseförda. Därför att många kommer ju att mena att den laglöse, det är ju Messias. Titta så stora under och tecken han gör. Och för det andra, när man läser hela det här 24 kapitlet så upptäcker man ju att Jesu återkomst har ju något av överraskningseffekt över sig. Jag menar, alla karar som är här och som har gjort lumpen en gång i världen. Ni vet ju att ska man bli en god militärstrateg så ska man ta fienden med överraskning. Och Herren kommer som en tjuv om natten, inte för att stjäla något, utan för att ingen ska vänta sig det. Det får alltså bli ett ögonblick, en dag av sanning. Och denna dag kallas ju för Herrens dag. både i gamla och nya testamentet. Och det blir väl tydligen 24 timmar som det handlar om. Sen är kanske sorteringen färdig och om vi går omkring och tänker så här att ja, vi ska ju inte vara med när antikrist kommer, utan då har ju vi redan lämnat jorden. Då kommer det ju verkligen att vara sant att i en stund när ni inte väntar det kommer människoson. Att vara vaksam. Ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det är ju så intressant att tidpunkten för Herrens återkomst är så hemlig så att fadern inte ens kan tala om det för sonen. Det tycker jag är ju top secret verkligen. Men ändå är det så att själva den yttre ramen till Herrens återkomst är förbluffande tydligt beskriven. Vi går till Zakaria kapitel 14. Där har du Herrens återkomst tydligare än någon annanstans egentligen i Bibeln. Zakaria 14 från början. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Så jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas, det blir en särskild dag. Känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Här får vi alltså veta att Herren kommer tillbaka för att rädda Israel från undergång. Och då har vi ju alltså den historiska, politiska ramen klart målad för våra ögon. Och då kan man kanske till och med bestämma sig för att om Sverige ska kriga emot Israel så stannar jag hemma. Det ska ju se ut som om det här var ett framgångsrikt fälttåg. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Kanske är det just utrotandet som är målet för operationen. Men då kommer Herren. Och då blir ju människor tagna på bar gärning. Vi ska backa i tiden ifrån den här texten och gå till Hesekiel kapitel 36. Hesekiel togs med i den första gruppen av judar som togs till Babylon. Den babyloniska fångenskapen gick i flera steg under en period av en 12-15 år, någonting sånt. Och Hesekiel hörde till de allra första. Och han fick syner och uppenbarelser om hur tillståndet var i Jerusalem, i det Jerusalem som han inte längre bodde i. Men så kommer i 34 kapitlet, är väl, nej, 33, så kommer ett bud ifrån Jerusalem och säger att staden har fallit. Och då upphör Hesekiel att skåda syner om Jerusalem, utan han får istället börja tala om folket, Israels folk. 36 kapitlet, 16 versen. Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgjöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut den bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren: inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det ibland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och låta den bli riklig och ska inte mer låta er drabbas av hungersnöd. Jag ska låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer ska förutmjukas bland folken genom hungersnöd. Här talar nu Herren genom Hesekiel och säger att Israels folk kommer att spridas ut till jordens alla länder. Den här texten handlar inte om den babyloniska exilen, utan den handlar om att Israels folk flyttar ut ur löfteslandet och undan för undan kommer att pressas iväg till ständigt nya områden tills det finns judar överallt på jordklotet. Och när så sker så kommer människorna, de som inte är judar, hedna folken, det vill säga du och jag, kommer att säga att ja, det där är Guds folk, men han rådde inte på dem. De var lite för svåra för honom. Utan han fick ta oss istället, för vi var ett bättre råmaterial. Ni har vanärat mitt namn, säger Herren. Och jag ska allt visa både er och dem att jag är Herren. För jag ska hämta er från jordens alla länder och föra er tillbaka till det land som jag har lovat. Och här ser vi ju den kristna kyrkan som likt en bulldozer har pressat judarna framför sig. Från land till land, från folk till folk. Och inte förrän under sent 1800-tal efter Kristus så finns det judar överallt på jordklotet. Och då börjar återvändandet i samma veva. Och det är en intressant profetia det här. Till och med Jaffa-apelsinerna finns med. Och just detta att Herrens namn blev så vanärat när den kristna kyrkan sa att Gud klarar inte av judarna. De var för svåra. Om vi tänker tillbaka till den här profetian vi läste hos Zakaria. Där alltså jordens nationer går samman uppenbarligen för att utrota Israels folk. Vem vågar säga att det här inte skulle kunna ske när som helst? Jo, då kommer ju Israels folk och de anfallande folken tillsammans att se Kristus. Och Israel kommer att säga, ja, så det var han. Vad ska vi göra nu? Och hedna folken kommer att säga, ja, så det var dem. Vad ska vi göra nu? Israels folk kan be Herren om förlåtelse. Men det kan inte hedna folken. För när Gud kallar Abraham och säger gå ut ur ditt land och gå till det land som jag ska ge dig, så säger han samtidigt, den som välsignar dig ska jag välsigna. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och här står ju nu arméer ifrån alla möjliga folk i full färd med att förbanna Israel. Och då kan dessa angripande folk kan inte vända sig till Herren och säga att förlåt oss du. För han kommer rimligen att svara att jag har redan överlåtit den domen. Ni har förbannat Israel. Och de enda som kan lösa er är Israel. Vi ska slå upp i andra Mosebok 19. Ja, jag börjar i slutet på tredje versen. Då ropade Herren till honom, Mose, uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Folket får en kallelse tillsammans med lagen. Att vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och man sedan ger sig ut och letar i Gamla testamentet. Man slår på ordet präst. Så får man ett väldigt magert utbyte. När Gamla testamentet talar om präster så är det prästerna i templet, kort och gott. Med ett undantag. Och det undantaget hittar vi i Jesajas 61 kapitel. Jag läser från början av kapitlet. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterad av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar. Och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska de få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Sjätte versen, ni ska kallas Herrens präster och man ska säga om er, vår Guds tjänar. Här har nämligen prästtjänsten i Israel ägt rum. När Israel får träda in som förebedjare för hedna folken och säga, Herre, förlåt dem för vår skull. Och det märkliga är ju att kapitlen 60, 61 och 62 handlar uppenbarligen om tiden efter Jesu återkomst. För plötsligt så är nu hedna folken så ödmjuka och så villiga att välsigna Israel? 16 versen i första kapitlet. Du ska dia hedna folkens mjölk. Jag kungabröst ska du dia. Då ska du förstå att jag, Herren, är din frälsare. Att den starke i Jakob är din återlösare. Jag ska låta guld komma istället för koppar. Silver istället för järn. Koppar istället för trä. Och järn istället för sten. Och nu kommer ju alltså de forna angriparna att ställa upp för att få välsigna Israel. Och allt det här ligger ju nu inbakat i överraskningseffekten. Det är inte meningen att FN ska sitta och stava på det här under sina sammanträden. Utan att det ska vara en kunskap för dem som håller skriften i ära. Om vi bläddrar tillbaka till 59 kapitlet. Och vi kan läsa om Herren. Jag börjar i 17 versen. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar ska han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna ska han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod skall Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun. Från nu och till evig tid, säger Herren. Här har ni igen samma bild. Bilden av att hedna folken angriper Israel. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande blåsa bort angriparna. Vi ska gå till den 17 versen i Jesaja 51. Vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare, du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Av alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne, av alla de söner hon hade fostrat fanns ingen som fattade henne vid handen. Dubbel är den olycka som har drabbat dig, vem har medkänsla med dig? Förödelse och förstöring, hunger och svärd, hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn som en antilop i ett nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds bestraffning. Så hör nu detta, du eländiga som är drucken men inte av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand. Av min vredes bägare ska du inte längre dricka. Jag ska sätta den i handen på dina plågare. Det som sa till dig, fall ner så att vi kan gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till mark och till en gata för dem att gå på. Här har vi alltså hela det här skiftet av panorama. Och det intressanta är ju att det 53 kapitlet hos Jesaja finns med i just den här texten. Därför att det här 53 kapitlet tror jag är Israels syndabekännelse. vid Herrens återkomst. För vi har ständigt grubblat över vem den här texten handlar om. Vem är det som är Herrens lidande tjänare? Och det kan man kanske ha olika synpunkter på. Men vem är vi? De som talar. Jo, det är Israel. Hedningarna har ingen talan i Gamla testamentet, knappt i Nya heller. Men här är det ju alltså Israel som bekänner att han hade ingen charm, han hade inget som tilltalade oss. Det fanns ingenting som lockade oss. Utan först nu förstår vi att det var våra synder han var. Detta blir alltså Israels trosbekännelse och syndabekännelse vid Herrens återkomst. Och det är ju fantastiskt att tänka att vad mycket som ryms i den här överraskningseffekten. Då Herren plötsligt är där och ingenting är längre som förut. Herre, vi ber dig om den här gåvan av andebedömning och urskiljning. Och vi ber att vi ska kunna älska sanningen. Även när vi inte drar så stora vinster på den på kort sikt. Hjälp oss att vara vaksamma. Hjälp oss att se vad som ännu kan hända innan tiden är slut. Vi ber för ditt folk i Israel. Herre, att din plan till fullo ska gå i fullbordan. Amen.